Hej, välkomna till ett nytt avsnitt av Placera-podden, redaktionspodden. Det är den 22 mars. Och här står jag, Martin Blomgren. Med mig har jag
Daniel McPhee.
Den riktiga amerikanen. Ja, du är en skåning.
Ja, vi har varit i USA. Snappat upp ett och annat.
Elinor Beckett, också här.
Välkomna. Det är, på tal om USA, en het IPO- vecka och period, kan man säga. Det har kommit mycket nya bolag, eller mycket i förhållande till sista tiden.
Hur det har varit innan, vilket har varit ingenting.
Precis. Reddit till exempel, som väl var igår kväll eller förrgår? Ja,
i veckan kan vi säga.
$34 introkurs och handlades på $50 tror jag ungefär första dagen. Så nästan 50% upp.
Hett,
ja. Och idag har vi fått en svensk ny introduktion för första gången på länge.
Canel.
Ja.
Också hett.
Också hett, ja. Det är ju fredag förmiddagen när vi spelar in här. Så de har ju bara hunnit handlas en drygt timme.
Upp över 50%.
Mm. Upp över 50%, ja.
Tecknades i det övre intervallet av 30 kronor. 26-30 var intervallet. Kraftigt övertecknat.
Ja. Ganska litet bolag.
Det känns ju nästan bizarrt att vi redan ska gå in i ett liksom, teckna-säljklimat här nu igen. Det har ju inte varit, Rusta var ju tidigare, den har ju varit väldigt bra, så de har väl satt lite tonen. Riskviljan är tillbaka i USA ordentligt.
Verkligen.
Och nu även i Sverige, jag vet, vi ska ju prata om det sen Martin kanske, men du har ju tittat på verkstadssektorn. Det här var ju också en industrigrupp.
Ja.
Men om man tittar vad vi har pratat om senaste året och vad många makroekonomer pratar om, eller varit lite bäsade sådär, så känns det helt bizarrt att vi återigen ganska snabbt nu ska tillbaka till teckna sälj.
Men kombination då, börsrekord, jättefå börsintroduktioner. Ja. Så det blir liksom en väldig dragningskraft.
Och alltså konjunkturen kanske inte blir så någon lågkonjunktur. Det är i alla fall vad investerarna i den här BOFA-enkäten som kommer i veckan på nytt. Ännu fler som tror att recessionen uteblir. Och vi har haft lite räntesänkningar, eller lite, men schweiziska centralbanken var väl först ut här att sänka räntan då, och Fed räknar väl alla också med att de börjar sänka i sommar, precis som svenska Riksbanken. Så det finns ju ett jättepositivt underliggande klimat.
Det blev lite duvaktiga. Vi hade ju också årets bästa börsdag igår.
Det var så, 1,6%. I Stockholm eller?
Ja. Men jag tror på veckan är det ändå bara kring noll.
Mm. Man undrar ju om de kanske började när de här processerna med att notera de här bolagen. För det, de här Canel, jag har inte tittat så noga på dem, men jag förstod att det var en industrigrupp med förvärv. Och när man börjat med de här så har väl värderingarna varit lite lägre. Och sen har vi haft några månader nu när börsen har verkligen rusat. Och då kanske de här investmentbankerna och bolagen noterat de här bolagen lite för billigt. Uppenbarligen tyckte ju marknaden det, eftersom att aktien öppnade 70% upp. Men man undrar lite hur den effekten, man kanske varit lite försiktigare i värderingsspannet i sådana här typer av bolag. Sen när det väl kommer, Elinor sa igår, rekorddag på börsen. Och helt plötsligt, jag menar Lagercrantz och många av de andra förvärvarna, de är ju livgott. De är väl på verkligen rekordkurser och rekordvärderingar, antar jag. Så att det blir ett litet lagg där.
De
så
är
man lite
försiktig
för man
vill att skuldsatta i alla fall.
Ja, det var poäng. Det är väl när fönstret har varit stängt länge och man ska sätta nya bolag på börsen, då går det inte att komma med det sämsta man har i lådan, utan då kanske det är de lite mer kvalitetsbolagen där man vet att det här kommer att landa ganska väl.
Och investerarna är lite kräsna när det kommer till värdering. Mm. Och sen när det väl är dags för handelsdagen så blir det helt plötsligt för billigt.
Så då kan man ju, det är inte nu man ska vara rädd egentligen då för att teckna IPOs. Det är ju slutet på en lång våg som det kommer in, som kanske aldrig borde få hitta in genom börsdörren.
Men är man sugen 50% upp i en industrikoncern som där smart money, får man väl kanske kalla det, inte vill betala mer än, vad var det, 35 kronor sa du? 30 kronor.
30.
Och nu är det på 45. Så att, känns det som att det är mer kanske nedsida än uppsida. Om det var många som fick tilldelning också, vi kanske får lite säljflöden.
Det var många som fick tilldelning, men jag tror att det var ganska många som inte fick så mycket tilldelning. Nej. Typ 20 aktier.
Så brukar det ju vara. Vill alla ha det så får man en liten del. Eller ingen som vill ta i det så får man kanske mer.
En gratis fin lunch på fredag.
Men jag tror, som du är inne på där, att det är, man sätter lite försiktig värdering så här i början på ett, en noteringscykel. Man vill inte hamna helt snett. Så att, utan att ha tittat noggrannare på det här, så är det inte säkert att tyder på att det är någon jätteövervärdering på grund av det.
Nej, det ska bli spännande att se vart den hamnar.
Du nämnde Lyft till exempel. Mm. Kommer ihåg när de gick in på börsen. Då var det lite tuffa klimat i sig, men de kom in på väldigt låg värdering för att de ville att det här skulle landa bra. Och steg ju och har sen fortsatt jättebra. Så att man ska inte döma ut något för att det går för bra första dagen.
Och apropå värderingar.
Ja.
Ja, det är någonting du bara kika på i veckan.
Just det, jag har tittat lite på verkstadsbolagen. Jag gör ju varje vecka, men men jag gjorde ett litet grepp på de 10 stora svenska verkstadsbolagen. Och om man ska summera, eller jag tittade på hur prognoser och riktkurser och sådär ser ut. Och om man ska försöka koka ner det så till de mest intressanta punkterna, så skulle jag säga att en intressant sak är att om man tittar på riktkurserna, snittriktkurserna hos analytikerfirmorna som följer dem, så är det faktiskt ingen som det finns potential kvar i. Utan alla ligger på att...
Är det många av dem som är på all time high, eller?
Ja, det är det ju. Och då har ju inte riktkurserna, kanske har de inte hunnit höja dem än så att de ska upp. Men hur som helst, som det ser ut nu så är då den aktuella kursen högre än snittriktkursen i alla fall. Utom Assa Abloy som låg på noll. Så det talar ju lite grann för att de kanske behöver växa in i den här uppgången de har haft. Och i snitt har de stigit 11% hittills i år på börsen. Medan deras vinstprognoser för 2024 har stått i princip stilla. Det är lite ner, men då har Sandvik en ganska stor engångskostnad. Tar man bort den så är det i princip flat. Så slutsats där. Man kan väl säga att om man värderar oavsett sektor en aktie eller, så finns det två motorer. Antingen så är det värderingen som kan gå upp eller ner, eller så är det vinsterna. Och nu har värderingsmotorn fått hela den här sektorn att lyfta då tvåsiffrigt utan att vinsterna har bidragit. Så att nästa steg är ju att vinstmotorn måste börja sättas igång om det ska fortsätta upp.
Men är inte analytikerna också lite efter det att de jagar i kapp i de här uppgångsfaserna, så på att de justerar upp vinsterna och att vi ser nu om det nu inte blir så illa som det blir? Många av de här, det får man säga, väldigt kvalitativa bolag kommer kunna växa vinsterna.
Absolut.
15-20%, 25-26.
Både riktkurserna och vinstprognoserna tenderar ju att vara eftersläpande, speciellt om man tittar på ett snitt som det här är. Så finns det ju de som är mest optimistiska, har ju såklart högre riktkurser än snittet och vinstprognoser också.
Är det några av de här som ser fortfarande någorlunda rimligt värderade ut, eller?
Alltså det ser ju ut som det brukar göra, att Atlas i topp med ett P-tal på 30, och sen så ligger väldigt många mellan 20 och 25, och sen så ligger då Volvo och SKF som är lite mer fordonsrelaterade och har varit mer cykliska traditionellt, nere på 12 till 14 kanske, och så är Sandvik någonstans där mittemellan som vill göra en resa upp till de andra finbolagen eller finvärderade bolagen. Och kommit en bit på vägen, men inte hela vägen.
Och Trelleborg läste jag.
Ja.
Fick släppas in i finrummet, som du kallar 20-gränsen där.
Exakt. De brukar, har ju nästan alltid legat ihop med Volvo och SKF. Som lite fulverkstad och inte fått samma multipla. Men de har gjort en hel del strukturaffärer och sålt sina däck och lite annat. Och visat att de är inte så cykliska som de en gång var. Så att de är uppe i 20-plus-klubben också. Mer permanent nu ser det ut som. Ja, så ser det ut i verkstaden. Lite svårt tycker jag att hitta potential just nu, om inte nu har de redan gått på det här då, att lågkonjunktur kanske inte blir så tuff. Så att nästa steg, det blir ju naturligtvis rapportperioden här då, att de måste visa att i första hand att prognoserna håller, och i andra hand kanske då att se till att ha utsikter som gör att analytikerna behöver skriva upp vinstprognoserna.
Du har själv minskat din verkstadsexponering, eller hur?
Ja, men ja, jag sålde lite Atlas och Sandvik för en månad sedan kanske. Mm. Lite på det här temat att det ser ganska fullvärderat ut, och de har fått betalt redan för att konjunkturen är bättre än man trodde för ett halvår sedan, och att 2025 säkert blir bra.
Ja, det var ju en rysare med liksom skräcksiffror i Q1. Då känns det som att det finns rätt mycket nedsida där.
Man tycker ju att man borde ha sett lite mer tecken på det i så fall redan. Men det som har kommit, de som är senare, rapportörer och lastbilssektorn, har det kommit ganska bra siffror från. Trots de är ganska sena att rapportera, och många som har höjt guidningarna på totalmarknaden. Så det är svårt att säga att det skulle bli något haveri i verkstadssektorn, utan det handlar väl snarare om att man har värderat upp redan det som är på väg att hända.
Spännande.
Mm.
Och finverkstad, det är inte så mycket av i listan över mest blankade aktien, eller
inte finverkstad kanske, men du har BRF som är väl en darling bland vissa förvaltare i alla fall, om man har fått lära sig. Men nej, precis, jag har ju kollat på högt blankade aktier. Det är många haverier, apropå haveri. Så att man har diskuterat blankning ganska mycket. De har fått ganska mycket utrymme. Och de har också lyckats ganska väl senaste året om att ha blankat kollektivet som stort. Liksom, SBB är väl klassiken, men du har ju också Intrum har ju havererat nu. Nibe har ju halverats. Och, så att det finns ändå ganska många som...
Hexatronic.
Stämmer
det med som brukar dyka upp där på topplistan.
Du har ju Elekta, men det är ju lite mer kanske strukturellt. Men Truecaller har ju också inte gått så bra ännu i alla fall sen noteringen. Mm. Så där är också högt upp. Och du har haft ett andra fastighetsbolag, Securitas.
Ja.
Men som också kan tidigare i alla fall vara till många bolag som har haft nya emissioner tidigare. Men nej, så, och det jag kollar på det här, istället för fokusera på totalt blankat kapital, vilket också är intressant, så har jag kollat på det som Holdings kallar då för DTC eller Days to Close, som betyder då alltså dagar att stänga de här korta positionerna. Så att om du blankar en aktie, då har du ju lånat aktier från någon annan ägare och sen så säljer de, och sen ska de ju någon gång då förmodligen köpas tillbaks. Och om man är långsiktig aktieägare kan man ju hoppas att det inte blir lika illa som blankarna hoppas på. Och då måste de sen köpa tillbaka dem, och har du tur så måste det göras på börsen. Och tittar man då idag, eller ja, det här var igår då, men den aktien som tar flest antal dagar att där hela positionen ska stängas, det är BRF då. Med 64 börsdagar beräknas det ta.
Alltså, betyder det...
Shoot.
Nej. Betyder det att chansen för en så kallad short squeeze är störst där?
Exakt, och short squeeze är ju då när en aktie går upp mycket. Oftast för att då blankare tillsammans ska köpa tillbaka i primärmarknaden. Just BRF är ju lite speciellt, för att där har vi en huvudägare i form av EQT som blockade ut aktier för i somras, i juni förra året. Och gjorde det till rabatt på 7%, vilket man oftast gör eftersom att det är en stor volym. Men de har ju fortfarande kvar 20% av bolaget, så att om man då är en blankare så kan man ju kanske då spekulera att de säljer igen, och då kan du vara med och köpa tillbaks aktier till stor volym när då den här ägaren köper, och på så sätt stänga din blankningsposition. Så att där kan man ju förstå kanske att man vågar lite mer, men skulle inte EQT sälja och skulle BRF har ju haft, jag tror de växte 1% organiskt förra året och har ganska mycket skuld eftersom de har gjort, jag tror, säkert 30 förvärv de senaste åren och ett stort i USA. Skulle verksamheten gå lite bättre och de får momentum åt andra hållet och EQT inte säljer och det här ska köpas tillbaks på börsen, så kan du få rätt bra tryck i aktien på en rapport till exempel, eller bara lite längre över tid så att säga. Men det man ser, många av de här är ju bolag som har ganska mycket skuldsättning om man tittar generellt. Och samma sak med Scandic ska man säga, som också tar, beräknas ta 45 dagar. De har en konvertibel ute, så att de som äger konvertibeln kan ju blanka aktien och sen stänga den positionen när de konverterar konvertibeln till aktien. Så man får ha lite koll, men om man tar SBB till exempel, som är 17% nästan tror jag, eller 16% av kapitalet är blankat. Det beräknas ta bara 10 dagar. Så att bara stirra sig blind på totalt blankat kapital, det är...
Men det här, men det jag ska fråga, dagarna man listar här då, som du listar där då, hur lång tid det tar om blankarna skulle vara de enda som köpte tillbaka i den volymen som liksom det har varit under en period.
Ja, exakt.
Om de var de enda köparna.
Precis, och det ska man ju lägga till att det baseras ju på de genomsnittshandeln i aktien de senaste 3 månaderna, det vill säga likviditeten i aktien, och som om blankarna är ensamma köpare, vilket då aldrig sker i praktiken. Samtidigt så likviditeten är ju kanske inte representativ senaste 3 månaderna, utan det kanske blir ökad likviditet. Så att allt än lika bör den ju vara underskattad, det här antalet dagar. Men samtidigt så är det ju andra faktorer som kan förändras. Så att man kan ju någonstans ändå utgå från att det här är en ganska bra fingervisning, så att säga. Men tittar man till exempel, ja, HMS, de gör ju en ny emission nu. Så att där finns det andra förklaringar. Men där är ju bara 3,5% av kapitalet som är blankat, men det bedöms ändå ta nästan 40 dagar att köpa tillbaka. Så det är ju för att det är väldigt dålig likviditet i aktien. Så att man ska ändå hålla med, hålla den här parametern, dels totalt blankat, men också så att säga, hur mycket likviditet är i aktien. Och kanske förstås lite mer varför det är blankat. I vissa fall tittar man på dem totalt, de som är mest blankade. Där är ju mycket bolag som har problem med balansräkning eller ja, mycket skuldsättning. Och då när försäljningen viker så får ju de här skuldmåtten och om de har konvenanter, de skenar ju egentligen då. Så att resultat mot då.
Ja, är Intrum med på listan?
Intrum är inte med, men den är däremot med i en av dem som är mest blankade.
Ah, okay. Och där men får inte du i dagarna då, utan i totalen?
Nej, exakt. Och det är som exempel, det är ju som ett SBB-exempel. Nu har ju volymen i Intrum förutsätter jag varit väldigt hög de senaste tre månaderna. Så att för att täcka de här positionerna tar ju inte då lika lång tid. Det kanske fortfarande tar lång tid. Den som är på plats 10 här som är Orexo, det är 35 dagar, det vill säga börsdagar. Så att, Instalco, 4,3% är blankat och det tar också 35 dagar. Det är en lite mindre aktie. Så att det är ganska stor skillnad på de som är totalt mest blankade och de som är antal dagar, om man ser operationellt vad det är för typ av bolag. Om du tittar på de som är mest totalt blankade, tror du, då är Intrum, JM, SBB, många av de här bolagen som har haft mycket problem med balansräkningen. Men så att ja, jag tycker man kan ta med sig att det kan vara värt att titta på när man pratar om blankan. Så får vi se, de har ju varit lyckosamma som sagt i vissa specialfall, men om man tittar på de här listorna så finns det ändå ganska mycket bolag som vissa faktiskt skuldfria bolag där kanske är en fråga om värdering istället. Det finns ju många skäl att blanka, så man ska nog förstå varför blankan, och där skulle jag säga att undvik, den största risken är ju de som har skuld. För att det är svårt att ta sig ur ett skuldsatt bolag där försäljningen viker och så får problem med kovenanter och i värsta fall nyemission. Men det finns andra bolag i listan längre ner som inte har alls problem med skuld.
Du hade ju något exempel där, Saab, som hade legat högt upp tidigare.
Ja, precis. Tittar man liksom lite historiskt på vad som har varit totalt mest blankat, till exempel Saab och Mycronic faktiskt. Det har ju varit andra skäl om vi, som de är blankade. Och de har haft ganska bra kassaflöden och vinstutveckling. Och Saab blev upp, jag tror att det var ingången vid 2021 var det en av de toppblankade. Men den har gått 200-300%, beroende på lite vilket år man räknar från. Men så tar man något case där man tycker att värderingen är låg och skuldsättningen är hanterad och det är mycket blankade, då kan det vara till din fördel. Men än så länge så har det väl varit som grupp väldigt farligt att gå emot flöden av gruppen blankade bolag.
Men en fördel om man gör en stor förlust är att man kan göra ett förlustavdrag om man deklarerar i tid.
Och nu pekar jag på
det. Det är ju, jag har öppnat den här veckan, eller hur?
Ja, den här veckan. Från och med den här veckan så kan man deklarera från 19 mars.
Och är det något speciellt man ska inte
missa
det här året?
Det är ganska få nyheter i år generellt. Det som är, det är att precis som förra året går lite snabbare allting. Så att, och det kan man väl vara lite observant på, att man kan få slutskattebesked redan och så behöva betala sin kvarskatt redan i juli. Annars är det ganska få nyheter. Men,
och om man får tillbaka så får man det redan i april någon gång, va?
Ja, om man då... jag tror att det är innan senast 2 april då ska man deklarera digitalt och man ska inte göra några ändringar och så vidare. Då kan man få det redan i början på april. Precis. Men jag vill ändå höja ett varningens finger där, att man inte ska liksom lockas till att göra det. Jag tänker att i dessa dagar när vi har haft så hög inflation och sådär, så är det massa skatter och grejer som har dragit iväg. Så man kanske har, och även ränteavdragen och så vidare. Så att då kan det ju vara ganska många tusen lappar som man går miste om man inte maxar sina avdrag. Men ja, man kan gå in och läsa på Placera nu så småningom och läsa om hur man kan göra det.
Men om man inte har några konstigheter och man är deklarerad,
om man inte
och klar,
ska ändra, nej, då kan man få, jag tror att det är redan 57 april där, under de dagarna. Så man redan då kan få tillbaka sin...
Och givet de högre räntorna som många hade förra året, så kommer det bli rätt så feta utbetalningar. I...
Ja, om man inte har jämkats sina räntor så är det, det kan man nog få rejäl skatteåterbäring, absolut, om man har höga lån.
Kommer det driva börserna, tror ni, som PPM?
Aha, ja, det är frågan. Jag vet inte. Det är ju, vi kom ju ändå från en ganska tuff period, så det har ju funnits ganska många hål att stoppa pengarna i. Alltså.
Kanske amortera med återbäringen.
Ja, men det är inte hela börsen.
Till,
men,
till exempel. Eller så, ja.
Enskilda bolag.
Kanske renovera lite. Gör någon form av renovering som man inte har gjort på några år.
Bra för Big Max.
Ja.
Ja, men de här pengarna kommer. Många får kanske nya löneutbetalningar. Även om det inte är så många procent. Också kanske i april, maj eller någonting.
Vi har ett räntebesked i nästa vecka. Inte för att man kanske tror att någonting kommer hända då. Men det verkar ju, de flesta, allra flesta tror ju att vi kommer ha en rejält lägre ränta i slutet av året. 4 räntesänkningar i år. Så man kan ju verkligen tänka sig att liksom, vi kommer
det blir
få
många
det
vindar som vänder oss.
Väldigt många, ja precis. Så ja, det finns ju en helt annan optimism. Mm.
Och rekordstora utdelningar, va? Som kommer nu, börjar komma nu.
Exakt. Ja, men april, maj kommer ju att smälla till en hel del hos många hushåll. Så att, det vore konstigt om inte vissa konsumentbolag i alla fall kände av det där.
Det är väl reallöneökningarna som, och det är såklart jätteviktigt hur mycket man får i lön.
Och börsen är på topp, den här liksom förmögenhets... känslan av att man har kanske råd att göra någonting.
Mm. Man har svårt att skilja på tillgångar och kassaflöde. Mm. Men när kommer de här räntesänkningarna? Du sa inte nu, för jag vet du poddade ju med några riktiga ränteexperter.
Ja, vi gjorde en riktigt nördig inflationspodd med två makroekonomer från SCB och vår egen makrostrateg Pekka Kente. Så man vill lära sig mer om inflation och även höra om alla de här riksbanksbesked eller centralbanksbeskeden, och så kan man lyssna på den. Men nej, precis. Vad var din fråga?
Hur många sänkningar eller?
När kommer de här sänkningarna?
Men den första sänkningen kommer väl i juni, tror jag.
Ja.
Maj finns också.
Maj är väl Riksbanken, juni, Fed och om jag kan blanda upp det här, men det är i alla fall för sommar då.
Så att i hösten, och sen, vad pratar vi om vi ska prata årsskiftet då, nästa år? Vad
kring årsskiftet så skulle vi kunna ha, eller i början på 2025, en ränta kring 2,25.
Mm. Det är ju lågt, känner man ju nu, tycker jag.
Mm.
Ja, men alltså en styrränta, ja, sen så kommer styrränta, du få betala marginal till banken.
Så boräntan är ju lite, absolut. Men nu, precis.
Så don't get too carried away, Daniel.
Nej, det är sant. Men är det trots det här med alla räntesänkningar globalt etc., så är du ändå passiv till en detaljhandlare? Kan man säga det? Eller vad är det? En varumärkes...
Ja. Nej, inte detaljhandel, men du tänker på Amor.
Ja, som du har skrivit om, såg jag.
De är ju också då en ganska ny noterad pjäs som gick in på USA-börsen i början på februari. Amor Sports, ett lite märkligt bygge kan man tycka. Ett finskt bolag som har byggt upp en jättefin varumärkesportfölj där de har en massa outdoor- och sportvarumärken.
Bland annat
tennisrack. Wilson äger de till exempel. Atomic, skidor. Salomon, skidor och kläder och skor. Peak Performance.
Ja, det tyckte jag var, när jag kollade bara på den här varumärkesbilden som du har lagt upp, att man tänkte att det fanns en ganska stor bredd. Jag ser någonting som säljs här. Arc'teryx är väl kläder som finns allt liksom på, här nere på Kungsgatan.
Ja.
Men det är också ett, som Elinor sa, tennisrack i form av Wilson. Det känns som att bredden är, det är inte något så säsongsbetonat.
Nej, det är väldigt brett, och de har ett jättestort baseballträ varumärke, Louisville Slugger, de heter. Så en hel del nordamerikanskt, en hel europeiskt, och sen var de noterade i Finland, köptes ut 2019 av ett kinesiskt konglomerat med Tencent och lite andra, för att accelerera tillväxten i Kina. Och nu har de valt att sätta dem på börsen igen i USA. Och ja, bra tillväxt, helt okej marginaler. Vill ha liksom plan för att öka det, sälja mer direkt till konsument, precis som vi har hört många andra i outdoor-segmentet vill göra. Dock har de en rejäl skuld med sig. Även om de sorterar upp det där ganska ordentligt i samband med noteringen, så har de, är de ändå ganska högt skuldsatta fortfarande. Så att på sista raden så äts det upp en hel del av vinsterna. Så att P-talsmässigt hamnar de på P40 ungefär i år.
Oj.
Ja, då är det också lite IPO-kostnad och sådär. Så att det kanske mer, om man är lite generös, så kanske det är schysst att kolla på nästa år, där det är P24-25.
Då förväntas man ändå växa ganska mycket, eller minska skuldsättningen och försäljningsökning fortfarande, eller?
Ja, och har en guidning på vad de kallade mid-teens i försäljningsökning det här året, vilket väl kan översättas till 14-15% kanske.
Mm.
Och växer då inom de områden som har bättre marginaler. Så att man kan ha en strategi som funkar och som sagt urstarka varumärken är det som är en tillgång i sig.
Vad är det som går bra i Asien? Vet du, är det Wilson och de? För det känns ju inte som att Salomon går urstarkt i Kina. Men
nej, det är precis. Det är det med de andra. Men jag vågar inte svara på vilka varumärken som går bra där, men de driver nu på allihopa där.
Inte så mycket skidåkning men, kanske, eller?
Nej, men du vet, det är tennis och alltså Wilson finns ju i bollar, fotbollar, amerikanska fotbollar, alla möjliga sporter. Men framförallt är det väl kläderna som är mer högmarginalprodukterna då. Så att Peak och ett varumärke som jag inte kan uttala som heter Arc'teryx kanske. Arc'teryx.
Ja, jag säger Arc'teryx.
Arc'teryx. Ja, men du kanske känner till det. Det är väl ett amerikanskt...
Ja, men de finns ju här. Jag tappade namnet på butiken, men vad heter...
Naturkompaniet.
Naturkompaniet. Ja. Jag har ju skrivit lite om tidigare om Phoenix.
Ja.
Det är väl ett av dem som man ser där.
Ja, precis.
Men det är då det är skuldsättningen som får dig att tveka.
Alltså kombinationen skuldsättning, fortsatt stort kinesiskt ägande i ett konstnoterat bolag, en värdering som är hög som den kanske ska vara, men jag ser inte varför man skulle vilja, varför den skulle bli ännu högre om inte de lyckas slå upp prognoserna väldigt mycket. Så att vila på hanen tycker jag där. Men väldigt många kul varumärken och fina varumärken, men man kanske ska plocka upp en sån här när det går lite sämre. Just nu går det bra. Och den här oron för skuld och ägande såg man också när de noterades, för att de hade först ett lite högre spann på vad de skulle gå in på, som de fick sänka till $13 per aktie, och sen så har de gått upp till 15. Så att de har inte heller haft den här som vi pratade om i Cornell och Reddit, uppgången på första dagen, utan lite mer ljummen notering.
Nu låter det som en blanker nästan, oro för skuld och ägare och...
Mm, men ja, så länge verksamheten i sig går bra och växer och marginalerna går upp, så behöver man inte vara jätterädd. Men det handlar mer om att varför skulle man ha pengarna här om man inte tror att det finns någon bra trigger liksom, som kan kicka igång en högre värdering eller att de plötsligt skenar iväg.
Det känns som att det finns ganska mycket alternativ både i USA men också i på Stockholmsbörsen. Om man vill ha något som är lite lägre värderat och lite lägre skuldsatt.
Ja, nej, men så är det. Så att ja, kika gärna in på det, men jag skulle själv inte köpa just nu i alla fall.
Inte jag heller.
Men
du kanske har köpt något annat i veckan, Martin?
Tittar på mig? Jag har gjort mycket. Eller,
du sa att du inte hade skulle köpa Armor.
Nej, ja. Men annat har jag gjort. Mm. Ska jag börja eller?
Ja, jättegärna. Vi är superspända.
Jag har suttit på händerna ett tag. Jag nämnde där att jag har gått ur lite verkstadsbolag för någon månad sedan. Men nu jävlar.
Du hade någon 10% i kassa innan du satte igång den här.
Ja, det kan man säga.
Typ.
Mm, typ så då. Ja, precis. Nej, men jag har, om vi börjar med säljsidan då, så har jag hyvlat av lite i någon, ett gäng vinnare här som gått bra under vintern. Så jag har tagit av en sådär 20-25% i Revolution Race. Delvis konkurrent ju till Amo Sports, har ju gått väldigt bra. Där är det också en sån här placing, potentiell placing längre fram i när storägarnas lock-up går ut i samband med nästa rapport.
Du har haft obehaglig timing där på dina placing.
Ja, men jag har ju så, jag ser det lite grann nu, men det är inte bara därför. Men den har gått så otroligt bra så att det känns som att den kan man bara hyvla lite i. Och så har jag hyvlat lite i Afri och Railos.
Mm.
Också gått bra. Aligo och så tar jag lite i Traton som jag har gått som ett spjut. Kanske är årets bästa storbolag på Stockholmsbörsen faktiskt. Och de här pengarna har jag stoppat i, dels har jag gjort två teknikbett kan man säga. Lite tema hårdvara. Så jag har köpt både Apple och Dell.
Oj.
Mm. Och gjorde du det nu i de här nedgångarna som Apple hade eller?
Nej, tyvärr.
Tyvärr inte. Okay. Nej. Sorry.
Ja, men tanken är lite att nu har det här stora AI-tåget rullar ju på. Jag står på perrongen och då börjar jag definiera lite vad som är andra, tredje eller kanske till och med fjärde vågen. Och det är väl att hårdvaran ute hos slutanvändarna kommer att behöva en uppgraderingscykel förr eller senare också. Inte minst eftersom det har varit lite trög marknad generellt. Så att kanske kan det bli så att många måste uppgradera samtidigt, bara för att de är liksom ett par år gamla, samtidigt som man behöver då lite mer kräm i grejerna, eftersom vi alla kanske ska ha AI i våra burkar. Och då helgar jag med både Apple och Dell, som är både Mac och PC.
Och sen har du Dustin där som tredje, så att det är den svenska trenden.
Exakt, de faller in i den också. Men bara och båda de här, de har ju inte bara PC såklart. Apple är ju såklart iPhone som står hållvaran. Dell har också en del server och prylar till AI, moln och den typen av investeringar. Så att.
Vi har ju pratat lite Apple, du och jag, tidigare, vet jag. Och visst är det så att de har inte riktigt hängt med den här brutala tech-uppgången. Nej. Av flera skäl säkert. Så att värderingen är väl inte helt... Nu såg jag att man är mycket igår, men den har väl gått ändå ganska bra under den här veckan, tycker jag.
Ja, men tittar man 2 år tillbaka så är Apple ganska flat egentligen. Gått lite sidledes medan resten har dragit iväg. Och de har inte kommit med någon stor egen AI-grej, så att det är väl en tidsfråga innan de gör det. Och så det var också ett lite potentiellt trigger att det skulle hända någonting. Och då kom de med, eller det ryktades i alla fall om att de och Google skulle slå sig ihop med att, om jag fattar rätt, Apple ska då använda Googles sån här, vad heter det, large language modell, alltså motorn i AI-modellerna.
LLM.
Exakt. Att de skulle teama upp på något sätt, och det skulle väl förhoppningsvis gynna båda. Så då steg aktien, då var man lite glad några timmar, och sen kom då amerikanska justitiedepartementet med en stämning.
Amerikanska igår. Myndigheter vill man inte ha.
Nej, det känns inte roligt att ha dem mot sig. Men de hävdar väl då att Apple på något sätt är ett monopolbolag där de har byggt upp sitt ekosystem och inte släpper in andra. Och det kan man väl delvis köpa, men lite svårt att se var det här landar. Så att all in all så var jag först upp och sen ner, och nu står jag flat ungefär. Så att jag får se. Lite känner man att man bara vill backa ur när en sån där grej händer och se vad som händer. Men
kan dubbla kanske.
Eller backa ur.
Ja, det kan jag. Men jag känns ju annars som att Apple är väl ett sånt typ av bolag man kan äga för evigt. Men jag vet att du är en sån här trigger, swing trader människa ibland. Så att, vad är tanken där? Kommer du, är det något du tänker så här, men jag kan köpa lite mer sen och behålla länge? Eller är det något lite kortare bett där?
Ja, men det behöver lite på att utvecklas. Men min tanke just med det här, jag skulle säga så här, jag har en ganska stor del av portföljen som är långsiktig, men sen är det kul att använda kanske en mellan 0 och 30% på lite mer så här 1-5 månaders case. Och då, jag skulle nog placera dem i det här facket då, att ja. En förhoppning om att AI-tåget fortsätter rulla, och då tittar man vilka vagnar är lite längre bak, och då hoppar jag på en av dem. Lite så.
Låter rimligt.
Ja, jag tyckte det. Tyckte inte justitiedepartementet, men vi får väl se. Men, så de två har jag köpt. Dell däremot har ju gått väldigt bra. Så att jag är ändå plus på den här nettot. Och sen så har jag faktiskt tagit rygg på Kalle Lans och köpt lite Indus Holding. Och det är då en tysk industriförvärvare, kan man säga. Lite Cornell eller Lagerkrans eller Indutrade.
Som var betydligt lägre värderat då?
Ja, PE 8-9 sådär såg det ut som. Städat upp lite i portföljen, sålt lite förlustverksamheter, redo för att göra lite förvärv. Nackdelen är väl just att det är väldigt Tysklands exponerat, och tysk industri har just nu lite tuffare än resten av Europa, verkar det som. Men de kommer med sitt fullständiga bokslut här i veckan. Starkt kassaflöde, höjde utdelningen med 50%. Ganska litet, 6 miljarder i börsvärde i svenska kronor.
Oj.
Så att den här tänker jag därmed inte är en swing, utan något som kanske kan ligga några år, och kanske de också kan få den värderingen som den här typen av bolag har i Sverige. I så fall skulle det kunna bli riktigt kul med både vinstuppgång och multipel expansion.
Kul. Jag har inte gjort någonting den här veckan.
Nej.
Inte aktiehandel i alla fall.
Inte jag heller. Det är ju det där apropå på temat deklaration och skatt. Att man ska liksom, skatten ska ju liksom vara inne innan.
Är du lite upplåst eller?
Ja, jag är lite upplåst.
Inte upplåst.
Så. Så nej, men det blir roligt när man väl kan göra lite grejer igen. Men hittills så hade det ju varit, egentligen hade det varit bättre att inte ha några pengar alls på det där skattekontot eftersom att börsen har gått så bra. Men ja, man får fördela sina risker lite.
Ja. Men jag tycker man blir lite passiv när börsen går upp så här kraftigt. Mm. För då är man ju så nöjd med de investeringar man faktiskt har gjort.
Mm. Oftast är det ju rätt också att bara låta uppgången fortsätta. Det fortsätter ofta längre än man tror kanske.
Och då borde man ju köpa nu då. Men ändå sitter man och bara tittar när det går upp och är nöjd över de beslut man redan tagit. Så att det måste skaka lite mer för att vi ska, eller jag ska aktivera mig, tror jag.
Ja, för mig personligen hade det varit bra med en liten eller stor rekyl här nu framöver. Så man får, ja, men vi får se.
Det kommer väl när man minst anar det.
Jupp.
Ja, men ska vi ta, inte påskledigt, men ta helg i alla fall då?
Det gör vi. Trevlig helg.
Och så siktar vi på att köra lite tidigare nästa vecka.
Ja,
så
precis.
Så man inte sitter på väntar på långfredagen, utan vi spelar väl in på onsdag eller torsdag.
Exakt. Påsklyssning.
Påsklyssning utlovas.
Härligt. Trevlig helg på påskledighet.
Du försvinner.
Jag lyssnar nog på den i alla fall. På långfredagen.
Kul, då vet vi att vi har en lyssnare i alla fall. Det är skönt.
Ja. Trevlig helg.
Trevlig helg. Hej.